الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الشباب Vi har kommit fram till hadith 340 i beskrivningen av profetens bön alayhi salatu wassalam från boken Bulugh al-Maram. Och det här är typ den sista lektionen i just beskrivningen av bönen. Vi har gått igenom bönens utförande från början till slut. Och idag kommer vi att tala om ett teslim, hur man avslutar bönen och vad man säger efter man är färdig med bönen. Mashallah. Och första hadithen berättas om Wa'il ibn Hujr radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att jag bad tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam som brukade göra salam i höger riktning och säga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh och mot vänster håll och säga assalamu alaikum wa rahmatullah, berättad av Abi Dawud med en autentisk berättarkedja. Now. Minns ni när vi började tala om bönen och vi talade om takbir, att säga Allah Akbar? Då var det tahrimuha at-takbir, hadithen. Tahrimuha, vad som gör allting haram efter, är takbir. Takbiratul ihram. Efter den blir det haram att prata, att äta, att dricka, att skoja och göra saker som är inte relaterade till bönen. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Och vad som gör allt halal återigen är at-taslim. Att du då säger assalamu alaikum till höger och vänster sida. Så ett teslim är ett måste. Det är den som vi avslutar bönen med. Och det finns fyra olika sätt att avsluta bönen med, genom att göra teslim på, som Sheikh Albani Allah yarhamu nämner i hans bok Sifatus Salah. Och den vanligaste som hanereras i mest hadither är att man avslutar bönen med att säga assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yani samma på höger och vänster sida. Jag vill att ni hänger med här. Assalamu alaikum wa rahmatullah på höger sida och assalamu alaikum wa rahmatullah på vänster sida. Det här är den vanligaste. Den som profeten alayhi salatu wasalam brukade göra oftast. Den andra är den som nämns här av författaren och det är att du säger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh på höger sida och assalamu alaikum wa rahmatullah på vänster sida. Yani utan wa barakatuh. Den tredje att du säger assalamu alaikum wa rahmatullah på höger sida och assalamu alaikum på vänster sida. Yani utan wa rahmatullah. Och den fjärde att du säger assalamu alaikum och sneglar lite grann till höger. Som det har nämnts i hadithen. Att profeten alayhi salatu wasalam sa assalamu alaikum rakt fram. Och sneglade lite till höger. Okej. Okay. Det är fyra sätt. Vissa hadither nämner ett femte. Och det är att du säger assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu på höger sida. Och assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu på vänster sida också. Att du lägger till wa barakatuhu. Yani de fulla teslim på höger och vänster. Men det som verkar vara korrekt är att tillägget wa barakatuhu på vänster sida är shad, yani det är udda. Det är inte autentiskt som Sheikh Albani nämner. Utan det som är mer autentiskt är då att inte lägga till det på vänster sida. Så fyra olika teslim är autentiska. Kommer ni ihåg dem? Vilken var den vanligaste?
Assalamu alaikum wa rahmatullah och sen alaikum salam.
Nah. Sen kan man också den andra, vilken var det? Och lägga till wa barakatuh på vilken sida? Höger sida. Den tredje?
Utan.
Med. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Och assalamu alaikum. Bäs. Och den fjärde?
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Nej.
Det är fulla på båda sidor.
Nej, den var daif, sa vi. Nej. Bara salam alaikum. En gång. Salam alaikum. En. Det var den fjärde. Inshallah. Och den och barakatuhu, vissa ulema säger att den är autentisk, men det korrekta är att den är svag, wallahu ta'ala alam. Sen har vi lite olika fawaid här, lärdomar. När det kommer till att då ge salam, så finns det här då lite olika åsikter. Al-Malikiya och Shafi'iya och vissa Hanabila. Yani Imam Ahmed, Imam Shafi'i och Imam Malik och vissa Hanabila säger att det som är wajib är en taslim. Yani assalamu alaikum. Bäst. De säger att det här är det som är wajib. Två är rekommenderat. Imam Ahmed är på åsikten att båda är obligatoriska. De måste säga två taslim. För att det här är det som har återberättats från de flesta sahaba. 19 stycken sahaba har nämnt hadithen om att göra två taslim. Så det är utan tvekan det som är mest autentiskt. Och de säger att haditherna om en taslim är yani, inte så starka. Det är deras argument. Okej. Okay. Och Al-Ahnaf, Abu Hanifas medham, har en annan åsikt. De säger att det räcker med att säga assalam, assalam. Bara så. Det räcker. Sen kan du lägga till självklart. Men det har ju inte återberättats i sunna att man ska göra så. Men ja, så det som verkar vara den korrekta åsikten av alim är då åsikten av Imam Shafi'i och Imam Malik och även vissa andra lärda, att en taslim räcker. Varför? För att profeten a.s. har gjort det. Det är autentiskt att profeten a.s. avslutade sin salam med en taslim. Och det är autentiskt från jättemånga sahaba att de avslutade sin salam med en taslim. Och det är inte ma'qul att sahaba ska avsluta bönen på fel sätt. Okej? Okay? Men vi har också här ett uttalande från, vem är det? Ska vi se här. Det är Imam Ibn al-Mundir. Han är en känd lärd man från Salaf som har en bok där han talar om olika åsikter hos de lärda. Han säger att de lärda är överens om att bönen är korrekt om man avslutar den med en salam. Men även de som säger man måste göra två, de säger inte att bönen blir ogiltig om du bara gör en. De säger att du har lämnat något som är wajib, men din bön är ändå giltig. Så att det är då konsensus i frågan att bönen är korrekt om man avslutar med en salam. Och Nawawi nämner här att då profeten a.s. brukade för det mesta avsluta bönen med två taslim, men ibland med en för att visa att det är tillåtet. Men al-akmal, det bästa är att göra två taslim. Och det var alla överens om, för att det var det som profeten a.s. gjorde mest. Han gjorde två taslim. Då kommer vi till en fråga. Finns det någon mer femara? Finns det någon mer frukt vi kan få ut av den här frågan? Som vi kan ta nytta av? Och det gör det faktiskt. Till exempel en vanlig fråga. Ni ber i moskén. Och imamen säger assalamu alaikum wa rahmatullah. Får du då säga assalamu alaikum wa rahmatullah? Eller måste du vänta tills han gör sin andra taslim? Det är första mäsalen, första frågan. Andra mäsalen är du kommer sent till bönen. Du har en raka att ta igen eller två. Och imamen säger assalamu alaikum. Får du då ställa dig upp direkt? För att enligt den första åsikten är bönen avslutad. Den första är wajib och andra är sunna. Eller hur? Så att enligt första åsikten så är bönen avslutad. Då kan du avsluta bönen genom att följa imamen. Eller du kan ställa dig upp och då fullborda din bön som du, det som du har missat. Är du på andra åsikten att du måste göra båda taslim, då måste du vänta tills imamen har sagt båda taslim innan du avslutar bönen eller innan du ställer dig upp. Hänger ni med? Så det finns här två frågor som är ganska relevanta faktiskt. Och inshallah, som jag sa, det korrekta verkar då vara att det som är obligatoriskt är en taslim. Med den går man ut ur bönen. Och den andra är sunna. Så man kan göra taslim efter att imamen har gjort sin första taslim. Och man kan ställa sig upp och komplettera sin bön efter att imamen har gjort sin första taslim. Baserat på den här åsikter. Men vill man vänta tills andra taslim lill ihtiyat för att vara på säkra sidan, så är det lugnt. Det är inte så att han gör någonting fel. Lite sunna också relaterade till att göra taslim. Det berättas från sahaba radiyallahu anhum att när profeten alaihissalam gjorde taslim, så vände han sitt huvud så mycket till höger att de kunde se hans kind, hans högra kind bakifrån. Och när han vände huvudet till vänster så kunde man se hans vänstra kind bakifrån. Det här är en sunna, att man vänder huvudet mycket, gärna parallellt med axeln, så mycket att en person bakom dig skulle kunna se ditt ansikte. Okej? En annan sak som också är värt att nämna här, det är att vissa människor drar ut på ett taslim jättelångt. Så, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jättelångt. Det här är inte sunna. Det är inte sunna. Det har inte nämnts någonstans, utan man gör det naturligt. Man behöver inte vara tillgjord när man gör detta. Ett annat fel som också vissa gör är att de lyfter händerna när de ska säga salam aleikum. De lyfter händerna på knäna. Och så handlar det om någonting som sahaba gjorde fel och profeten rättade dem. Han sa, gör inte så. Och sen finns det också folk som nickar på huvudet om de sätter den här. Ja, det är också saknar helt i en grund när de ska göra taslim. Den håller inte sunnah. Säg salam på höger sida och vänster sida. Och kallas. Din bön är avslutad. Du behöver inte hitta på gärna nya saker i religionen. Vi går vidare till nästa hadith. Fast det finns en mäsala här faktiskt som Sheikhen tar upp. Vi läser från Sheikh Bassam idag. Och han säger här att han nämner Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah som säger att skaka hand efter salam saknar grund. För nu kommer vi gå in på vad man gör efter salam. Och en sak som vissa då gör efter salam, som jag har sett i vissa moskéer, är att de direkt sträcker fram handen och hälsar eller säger taqabbalallah. Och det här är en bid'a, en innovation som saknar grund. Och han ser här i Nitemia som varken yani profeten al-Islam eller sahaba har gjort. Och om det skulle vara någonting bra så skulle de ha gjort det. Men om det sker spontant, någon gång ibland för att du möter någon person efter bönen, så är det lugnt. Yani du säger salam alaikum och bredvid dig sitter en kille som du inte har hälsat på ett år, till exempel. Och du sträcker fram handen och säger salam alaikum. Det är lugnt. Du hälsar inte på grund av att det var bön, du hälsar på grund av yani att du saknat personen och du träffar honom efter denna långa tid. Men att gå och ge salam efter bönen eller säga taqabbalallah saknar grund i islam. En annan sak som också är sunna om man är imam, det är att, som Aisha radiyallahu anha sa, att profeten alaihi salatu wassalam brukade sitta kvar vänd mot qibla efter taslim så lång tid det tar att säga astaghfirullah 3 gånger, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Och sedan vände han sig om mot de som bett bakom honom. Till höger eller vänster sida. Okej, okay? Till höger eller vänster sida. Yani imamen ska inte sitta längre än så, vänd mot qibla. Det är inte sunna, utan sunna är att han vänder sig om mot de som har bett. Och en annan faida som ulema också här nämner, som Ibn Taymiyyah nämner, det är att har man bråttom så ska man inte springa iväg direkt efter taslim, utan vänta tills imamen vänt sig om. Vänta tills imamen vänt sig mot er. Gärna ta någon sekund, han har sagt den här vicker, sen kan du gå. För det händer ju också att tänk om en person ställer sig upp efter taslim och börjar skynda sig iväg från moskén och imamen säger Allahu Akbar och går ner i sujud sahu och du är på väg ut från moskén. Det blir väldigt struligt, eller hur? Så sitt kvar tills imamen har vänt sig om. Om han sitter längre än så här, fallas, det är lugnt, du kan gå. Då har han gör något som inte är sunna, så att det är lugnt igen. Tayyib. Vi går vidare till nästa hadith som handlar om dhikr efter bönen. Och de lärde har nämnt att det här är någonting som är yani starkt rekommenderat, inte wajib, att göra dhikr efter bönen. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt detta i Koranen, wa adbara sujud, och efter sujud, yani efter bönen. Och då säger Ibn Abbas radiyallahu anhuma att profeten alayhi salatu wasalam blev beordrad att prisa Allah efter alla böner, berättad av al-Bukhari. Och Allah säger också, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Och då ni är färdiga med bönen, så minns Allah stående, sittandes eller liggandes. Så att göra dhikr efter bönen är någonting starkt rekommenderat. Och första dhikr som författaren här nämner är hadith Mughira bin Shu'bah radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wasalam säger, eller han brukade säga, dubur kulli salatin maktuba. Och ordet dubur kommer repeteras i 3 eller 4 hadither, tror jag här. Kommer det här ordet att komma tillbaka. Och dubur betyder slutet på allting. Slutet på allting är dubur. Okej. Och det kan betyda yani slutet av bönen, alltså innan teslim, och det kan betyda efter teslim. Hänger ni med? Så att det är en tolkningsfråga där man får kolla på sammanhanget, vad som menas med. Till exempel, det kommer nämnas att läsa ayat al-kursi, dubur as-salam. Är det innan teslim eller efter teslim? Efter. Du läser inte Koran innan teslim, för innan teslim gör du dua. Så det är en tolkningsfråga som vi kommer att nämna. Men här har vi då det här ordet som ni ska lägga på minnet, ordet dubur. Kullu salatin maktuba. Efter varje obligatorisk bön så brukade Rasulullah alayhi salatu wassalam då säga la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima atayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Minkal jadd. Muttafaqun alayh. Naam. Den här dhikr är rekommenderad att säga efter bönen. Och det är också därför Ibn Hajar nämner denna hadith efter ett teslim. Ni minns kanske förra lektionen, då nämnde han hadithen som profeten alaihissalam lärde Abu Bakr att säga innan teslim. Så att han nämner hadithen här indikerar på att det här, han är på åsikten att den här ska sägas efter ett teslim. Wallahu alam. Och inshallah det är det som är korrekt i den här frågan. Naam. Sen så nämner författaren hadith Sa'd radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam brukade söka skydd från dessa i slutet på bönen dubur. Nu kommer ordet igen, dubur kulli salat. Och han brukade då säga Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl, wa la yasaka skydd hos sig från al-bukhl, wa a'udhu bika min al-jubn, och feghet, wa a'udhu bika min an urudda ila ardha lil-umr, och från att bli senil, wa a'udhu bika min fitnati dunya, wa a'udhu bika min adab al-qabr. Rawahu al-Bukhari. Så här brukade profeten alaihissalam söka skydd från dessa saker i slutet av bönen eller efter bönen. Och som sagt var, hadithen går att tolka på båda sätt. Antingen innan teslim, vilket är okej för då får du göra dua. Eller efter teslim funkar också. Ja, det är inte fel att du gör någon av dem. Hadithen går att tolka på båda sätt. Innan teslim, för det här är dua. Eller efter teslim funkar också. Och här sökte profeten alaihissalam skydd från de här sakerna som är väldigt, väldigt farliga. Det första var att han sökte skydd från al-bukhl, snålhet. Och snålhet hör inte hemma i islam. Al-islam uppmanar till al-karam och al-jud, att man är generös, man är givmild, man delar med sig, man hjälper folk i behov och man ger av de pengar som Allah azza wa jalla har givit en till de behövande. Och al-bukhl, som ulema säger, snålhet leder människan till att falla in i andra synder. Som att inte betala zakat, vilket är en av de största kabair. Det leder honom till att inte betala sadaqat och en nafaqat al-wajiba, de obligatoriska försörjningsplikter som han har. Att han inte ger hans fru och hans barn de rättigheter de förtjänar ekonomiskt. För att han är så snål och sitter och sparar sina pengar och ger inte hans familj vad de behöver. Eller stödjer inte heller dem han är försörjningsskyldig till, vilket kan vara hans far eller mor eller syskon eller nära släktingar som är i nöd. Så snålhet leder människan till att bete sig väldigt, väldigt dåligt. Och profeten alaihissalam sökte skydd från snålhet, och han var allt annat än snål. Han var den mest generösa människan. Som sahaba sa, kan ajwad nas. Han var den generösaste av människor, och han var mest generös i Ramadan alaihissalam. Och han är också känd som den som aldrig sa nej då han frågade om någonting. Alaihissalam. Aldrig svarade han nej, utan han gav som en person som inte fruktar fattigdom. Den andra egenskapen som han sökte skydd ifrån, det var el-jubun, som är feghet. Och det är motsatsen till el-shuja'a, till mod. Att vara modig, vilket är en islamisk egenskap. Och el-jubun är då feghet. Och det är också ett dåligt karaktärsdrag som leder människan till andra synder. Det leder människan till att inte stå upp för sanningen. Att inte våga påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Att inte våga göra da'wa, tala om sanningen. Kalla folk till vad som är väl. Det kan leda människan till att inte våga säga sanningens ord. Att inte våga utföra sin bön på skolan eller på arbetet. Inte våga sätta på sig hijab och liknande. För att man är feg, man är rädd. Och det är en väldigt, väldigt dålig egenskap. Utan en muslim ska vara modig. Så som profeten alaihissalam, han var den modigaste av människor. Subhanallah. Och profeten alaihissalam, han sa, ni kommer aldrig finna mig vara bakhilen, wala jabbanen, wala kaddaben. Aldrig kommer ni finna mig vara snål, feg eller lugnaktig. De här egenskaperna finns inte hos honom, alaihissalam. Så en person ska vara modig. Och sen sökte han skydd från en arudda illa arda lil umr. Yani att nå en sån hög ålder där yani man inte längre vet vem man är. Det vill säga att man blir senil eller dement. Man tappar sitt förstånd på grund av hög ålder. Och det här var någonting som profeten alaihissalam sökte skydd från. Och vad är glädjen av att leva länge om man inte ens vet vem man är och vad man heter? A'udhu billah, från att bli senil. Tappa sitt minne, subhanallah. Inte ens minnas sina egna barn. Har ni sett sina människor? I Sverige de lever, de måste låsa dörren typ utifrån. Om de går ut, och så ringer polisen, säger hon är vilse, hon hittar inte hem och så vidare. Subhanallah. Så sök skydd från detta. Att hamna i ett sånt här tillstånd. Det finns en wiqaya. Det finns en sak som skyddar från att bli senil. Vet ni vad det är för någonting? Koranen, precis. Det är sahih att Abdullah ibn Abbas sa att den som kan Koranen kommer inte, lam yaruddu ila arzal al-umr, kommer inte bli senil. Man qara al-Koran, den som kan Koranen, ordagrant läser Koranen, men vad man förstår kanske läser mycket eller kan mycket av Koranen. Han är sahib Koran, kommer inte bli senil. Så det är bra att ständigt memorera mycket av Koranen. Och därför, du finner sällan någon alim som blir senil. Sällan. Kolla på våra stora ulema i denna tid. Sheikh bin Baz rahimahullah, han blev nästan över 90 år. Yani in i hans sista dag, han ger fatwa. Han svarar på frågor, han läser Koranen. Och otroligt starkt minne. Sheikh bin Uthaymin samma sak, Sheikh Albani samma sak, Sheikh Mukbil samma sak. Yani de memorerade Allahs texter, verserna från Koranen, de memorerade haditherna, subhanallah. Allah gav dem starkt minne tillbaka. Så ta vara på ett minne och gör mycket i denna dua. Och sen sökte han skydd från prövningarna av dunya och straffet i graven. Och det här har vi talat om i förra lektionen. Ja. Nästa hadith berättas från Thawban radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam, då han vände sig om efter bönen, brukade be Allah om förlåtelse 3 gånger. Och han brukade säga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Och som här Sheikh Bassam nämner, så är Allahu alam denna dhikr den första man borde säga efter tasleem. Den första. Yani assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, astaghfirullah. Det första du säger är då att man ber Allah om förlåtelse tre gånger och sen säger man Allah men tessalam och min tessalam tabarak ta yada jalali wa ikram. En fråga. As-salah är det bästa vi gör, eller hur? As-salah är det bästa vi gör. Närmast det vi kommer till Allah. Varför är det första vi gör efter det bästa vi gör att vi ber om förlåtelse? Som att, har vi gjort någonting fel? Har vi gjort någonting dåligt? Ja. Ahsant, ahsant. Vi finner jätteofta att man avslutar goda gärningar i islam med att be om förlåtelse. Varför? För hur väl vi än försöker att fullborda våra gärningar så kommer vi att ha brister och tillkortakommanden. Vi kommer att vara ofokuserade, vi kommer tänka på annat och vi kanske inte ber bönen exakt så som vi borde be den. Och därför så ber man Allah azawajal att förlåta ens för ens brister och tillkortakommanden och på så sätt försöka kompensera en fullborda de brister som man har haft under bönen. Ja. Så den här dikr är väldigt bra att säga efter ett teslim. Och som vi sa så brukade profeten a.s. säga den innan han vände sig om till sahaba. En fråga här, ska man säga den högt eller tyst? Och generellt, alla dessa adhkar som vi talar om, ska de sägas högt eller tyst efter bönen? Tyst, precis. Ibn Taymiyyah nämner att allting ska sägas tyst om det inte finns en maslaha. Om det inte finns en nytta i att säga dem högt. Som att profeten al-Islam måste någon gång ha sagt dem här högt så att folk ska lära sig dem. Som det är till exempel i utlärningssyfte, det är okej. Du ber med barn till exempel och du säger dem här högt för att barnen ska lära sig, det är lugnt, det är inget problem. Men annars generellt om alla i moskén höjer rösten med sin dikr, det kommer bli väldigt ljudligt, yani. Personer kommer ha svårt att koncentrera sig. Nej. Sen har vi nästa hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att den som prisar Allah dubur kulli salah. Och återigen ordet dubur, yani. Och i denna hadith betyder det yani definitivt efterbönen. Det är ingen som säger att det här är i bönen. Den som säger subhanallah efter bönen 33 gånger, alhamdulillah 33 gånger, Allahu akbar 33 gånger och sedan och detta blir då 99 och sedan fullbordar detta genom att en gång säga la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kommer att bli förlåten för sina synder även om de vore lika många som skummet på havet, berättad av muslim. Och en annan riwaya på hadithen att du gör takbir 34 gånger. Nej. Det här är det som då är känt som ett tasbih, att göra tasbih efter bönen. Och här nämner författaren två olika sätt att göra det på. Den första är den kändaste och vanligaste och det är att du säger subhanallah 33, alhamdulillah 33 och Allahu Akbar 33 och sedan då shahada, ashhadu an la ilaha illallah till slutet en gång, vilket då blir 100. Det andra är att du säger subhanallah 33, alhamdulillah 33 och Allahu Akbar 34 utan att då säga la ilaha illallah wahdahu la sharika la, vilket också blir 100. Det finns fyra andra sätt att göra tasbih på efter bönen. Kanske det finns mer, men fyra som jag vet är autentiska. Vet ni vilka de är? Hur många gånger?
25 gånger.
Namn, 25. Subhanallah 25, hamdulillah 25, Allahu Akbar 25 och la ilaha illallah 25 gånger. Vilket också blir 100. Då har vi fyra sätt att göra det svårt på. Sami? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 10 gånger var och den andra hadithen 11 gånger var. Så alla dessa sex sätt att göra dhikr på efter bönen är korrekta, de är alla sahih och det är sunna att variera. Det är sunna att variera. Om profeten al-Islam har gjort alla sex, då är det också sunna att vi gör alla dessa. Man varierar, som de lärda har sagt, att när man varierar i sin dyrkan där det finns utrymme för variation, det som kallas för ikhtilaf-tanawwu', att en viss sak har nämnts, att den utförs på olika sätt, då finns det nyttor i att göra det. Och första nyttan är självklart att man följer profetens sunna, alaihi salatu wasalam. Då allt detta är sunna. Och som Imam Ahmed brukade säga, att jag har inte skrivit ner någon hadith förutom att jag har agerat på det. Även om det är en gång. Om du skriver ner en hadith, du lär dig en hadith, försök att agera på den om det så är en gång i livet. Takun min ahli, då kommer du vara från dess folk. Yani den som praktiserat denna sunna. Annars, du hör en hadith som uppmanar till en sunna men du praktiserar den inte. Då kommer denna hadith inte vara till din fördel. Eller hur? Men om du agerar på den åtminstone en gång i livet, då kan du göra anspråk på att du har praktiserat denna sunna. Du är från de som levt upp till denna sunna. Okej? Okay? Så man försöker att praktisera sunna. En annan faida är också att man ger liv till profetens sunna, alaihi salatu wasalam. Yani man sprider den. Saker som är bortglömt och saker som folk inte vet om, lär man folk. Folk ser vad du gör, folk hör vad du gör. Och säger, varför gör du dhikr båda 10 gånger? Var kommer det här ifrån? Ja, men det finns i Bukhari. Aha, det visste jag inte. Och då lär sig personen någonting nytt. Hänger ni med? En annan faida är också att man håller sin ibadah mer vid liv. Det blir inte bara någonting man gör rutinmässigt. Att efter varje salat, 33, 33, 33. Nej, utan det blir att man faktiskt varierar. Och då kommer man att vara mer fokuserad. Ens hjärta kommer att vara mer närvarande när man har variation i sin dyrka. På samma sätt som vi sa att man varierar i vilken sura man läser efter Fatiha. Om du alltid läser inna atainaka al-kawthar, till exempel varenda raka. Bönen kan bli lite enformig. Den är korrekt, det är halal, inget fel. Men den kan bli enformig. Hänger med? Rutinmässigt. Och man kanske inte ber med fokus. Och den sista nyttan i att variera i sin ibadah är att ibland så kan det vara lättare. Vissa av dessa ibadat är lättare än andra. Och du kanske är i en sits där du är stressad på jobbet eller skolan. Och du har inte tid att sitta och göra dhikr i liksom 5 minuter. Då kanske du bara nöjer dig med att säga subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Det tar mindre än 1 minut, eller hur? Det tar några sekunder. Och du kan till och med säga dem gåendes eller ståendes. Så du har ingen ursäkt igen. Så för vissa tänker så här, jag hinner inte göra 33, 100 gånger, det blir mycket. Jag struntar i dicken. Nej, gör istället den korta. Okej? Okay? Mashallah. Och subhanallah, som det nämndes i hadithen. Om du gör den här 10 stycken, hur många blir det per dag? Om du gör det efter alla 5 salat? Har vi någon som är snabb på matte? Nej. 10 plus 10 plus 10 blir 30. Gånger 5 blir 150. Och sen allting är gånger 10. 1500, precis. Så nämnde profeten al-Islam i hadithen som finns i Bukhari att det blir fi al-mizan, det blir på domedagens våg, 1500 hasanat. Mashallah. Stort, eller hur? Tayyib. En annan faida när det kommer till att göra adkar efter bönen är att det är sunna att göra det med höger handen. Som det har nämnts i hadithen att profeten al-Islam kan ja'qid, när han brukade räkna ett tesbih med sin höger hand. Vissa hadither säger handen och andra hadither specifierar höger handen. Okej, okay, så att det är sunna att räkna på höger handen. Och det nämns också i Bukhari i Sahih Tirmidhi att man ska göra tasbih bil asabi' fa innahunna mas'ulat mustantaqat, för att dina fingrar kommer att tala och de kommer att frågas. Yani när du gör dhikr med handen så kommer din hand att vittna för dig på domedagen. Den kommer att stå där inför Allah och vittna att du har gjort dhikr med den här handen. Och det här är viktigt. Varför? För att det finns många som inte gör dhikr med handen utan använder en subha, en tasbih. Det här radbandet, ni vet de här dhikr beads eller de kallas för, som de räknar med. De här banden. Och de är inte sunna. Det finns ingen alim som säger att de är sunna, vad jag vet. Fanns inte på profetens tid, alaihissalam, utan kom långt efter. Och vissa ulema nämner att det här är någonting som är importerat från andra religioner. Att buddhisterna hade det före, till exempel. finner att finns inom judendomen, inom kristendomen och liknande. Och att sedan vissa muslimer tog det då. Så att det är inte sunna att ha en tasbih. Och tror man att det är en ibada, en dyrkan att ha en tasbih, då blir det en bidda. Då blir det en innovation. Och det ser man hos vissa människor, att de upphöjer radbandet till att det skulle vara en sunna. Jag har sett vissa hur de tappar den på marken. De säger stack för Allah typ. Vad då stack för Allah? Vad är det du har tappat för någonting? Några plastbitar, det står made in China på dem. Vad har det med islam att göra? Okej? Okay? Eller vissa, de gör dicker och sen tar de radbandet och glungar sina händer och stryker på kroppen. Som att det är någon sån här baraka. Det är också så här bidda. Sen någon gång jag träffade en sufi, han hade så här radband med 1000 stycken. Så jättelångt. Subhanallah. Och han sa, jag har gjort 1 000 000 tesbih. Jag vet inte vad. Ja, ni var här. Vem har sagt att du ska göra det här? Var kommer det här ifrån? Och så vidare. Så Allah musta'an. De här radbanden hör inte hemma i islam. Men vissa ulama har nämnt, om jag inte har fel, att det är tillåtet för en person som har svårt att hålla räkningen. Som ett räkneredskap. Inte som en ibadah dyrkan, utan ett räkneredskap. Någon har svårt, du säger räkna på fingrarna. Han är 20 eller 30 eller 40, vad har gjort? Han börjar bli gammal eller någonting. Alltså, han använder det för att räkna. Eller han kan använda såna här som han trycker på. De har räknat varv. Eller de har, när de räknar folk. De har grejer de trycker på, de räknar folk. Det snurrar lite. Det funkar också. Ett räkneredskap. Och jag tror Ibn Taymiyyah som nämnde det. Baserat på att en av sahabiyat räknade daddelkärnor och gjorde dyker. Eller daddelstenar och gjorde dyker. För att komma ihåg antalet. Så ur en sån aspekt, inshallah, ingen fara. Men det är bättre att göra dyker med fingrarna.
Har du nämnt specifikt hur man kan
räkna fingrarna? Allah, Ja'qid, vad jag såg våra ulema göra, det är så här. Subhanallah, 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 subhanallah. Varje vicker så liksom viker de in fingret. Subhanallah, 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 subhanallah. Hänger ni med? Men det är öppet. Vissa av er vet, de gör den här. De delar fingret på 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Och så gånger 5. Det blir 15 och sen tillbaka. Det blir 30. Det funkar också. Och sen nämner också vissa av ulema, men jag har inte hunnit kolla upp det, att även när du kommer till att säga subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, att man kan säga dem gärna sådär, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Eller att du säger dem var och en för sig själv, vilket är det som har nämnts i de flesta haditherna. Ja. Och denna hadith nämner att den som gör denna dikr, 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, och sen la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, blir förlåten för sina synder. Även om de vore lika många eller lika mycket som skummet på havet. Mashallah. Så det här är en orsak till att bli förlåten för sina synder. Men då säger de flesta av ulema, yani as-sagair, de mindre synderna. Vad beträffar en kabair, så måste man göra toba för dem. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Mu'ad radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa, usika ya Mu'ad. Jag råder dig, ja Mu'ad, att inte lämna dessa ord. Dubur kulli salat. Återigen det här ordet. Yani i slutet på bönen eller efter bönen. Att du säger, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika. Och Allah, hjälp mig att minnas dig, att tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt. Berättat av Ahmed Abi Dawud, Nasai, med en autentisk kedja. Det finns också ett tillägg, och det är att profeten alaihissalatu wassalam sa till honom, ja Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Ja Mu'ad, wallahi, jag älskar dig. Jag älskar dig, ja Mu'ad. Och då säger ulema, det här tyder på Mu'ad ibn Jabals enorma dygd. Att han var en väldigt förträfflig man, radiyallahu anhu. Och profeten alaihissalatu wassalam då berättade att han älskade honom. Vilket är sunna, som han har nämnt i hadithen, att om man älskar en person, så ska man berätta och informera personen om detta. Men att älska någon är inte bara tomma ord, utan det betyder också att man bryr sig om personen. Vilket här profeten gör, då han ger honom dessa ord att hålla fast vid, att säga efter varje salat. Mashallah. Så han säger, lämna inte efter bönen att du säger. Och de flesta ulema är på åsikten att det här är efter as-salah. Och vissa ulema som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ibn Qayyim och även ibn Baz säger att det är innan taslim. Det slutar på bönen. Medan majoriteten säger att det är efter bönen. Men al-amr fi wasi'. Ni säger för eller efter, det är lugnt igen. Du har inte gjort någonting. Tayyib. Så vad är då han ska be om? Tre saker som mashallah kommer att ge människan lycka i detta liv och i nästa liv. Du ber Allah Azza wa Jalla att hjälpa dig att minnas honom. Att tacka honom och att dyrka honom på bästa sätt. Du ber Allah Azza wa Jalla att hjälpa dig att minnas honom. Göra mycket dhikr. Att vara tacksam och att dyrka honom på bästa sätt, mashallah. Och det här är någonting som vi absolut inte kan klara av själva. Vi behöver alltid Allah Azza wa Jalla hjälp i allting. Och vi ber Allah att inte lämna oss åt oss själva. Ett ögonblick. Vi klarar inte av någonting. Utan vi säger Iyaka na'budu och wa iyaka nasta'in. Yani vi behöver Allahs hjälp för att kunna dyrka honom. Vilket framgår av de här verserna. Så en person söker alltid Allah Azza wa Jalla hjälp i att kunna bli en bättre människa. Och här finner vi då dhikr och shukr och al-ibada. Och de här tre sakerna, de här tre faktorerna är, man kan säga, grundpelare i lycka och bättre än alla världens rikedomar. Alltså, du är en person som minns Allah mycket, du är tacksam i ditt hjärta och du dyrkar Allah på bästa sätt, så har du någonting som är värt mer än alla jordens rikedomar. Och beviset på det är en väldigt vacker hadith där sahaba radiyallahu anhum diskuterade vad som är bättre än guld och silver. Har ni hört den? Vi hade en påminnelse om den. Vad som är bättre än guld och silver, dessa skatter som folk samlar på sig. Och då så sa profeten alaihissalam, vad som är bättre än det är lisanun dhakir, en tunga som ständigt minns Allah. Wa qalbun shakir, och ett hjärta som ständigt är tacksam till Allah. Wa zawjatun mu'mina, och en troende fru som hjälper honom i hans iman, eller hjälper honom i umur al-akhira, vad som berör nästa liv. Yani hjälper honom att dyrka Allah på bästa sätt. Så den här hadithen nämner exakt de här tre. Att det är från lycka av detta liv och det är från någonting som är bättre än alla världens skatter. Att ha en tunga som minns Allah, då Allah Azza wa Jalla har sagt fadkuruni adkurkum, om ni minns mig, jag kommer att minnas er. Och Allah säger en hadith qudsi, är med min tjänare så länge han minns mig, så länge hans tunga är upptagen med att minnas mig. Och två, ett hjärta som ständigt är tacksamt. Och det här är som profeten alaihissalam sa, den sanna rikedomen, var nöjd med det Allah har givit dig och du kommer vara den tacksammaste eller den rikaste av människor. Och den tredje då, att ha en partner i livet som hjälper en i att utföra sin dyrkan, i att få starkare iman och att komma till paradiset. Mashallah. Så tre stora gåvor. Och den här duan har nämnts i vissa riwaya. Generellt, här efter bönen, men det har nämnts i en annan riwaya. Vill ni yani göra ijtihad, att tuhibbuna en tajtahidu fi du'a, vill ni verkligen göra en du'a som är yani ivrig eller ihärdig, väldigt stark, så ska ni säga Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika. Det vill säga att en du'a du kan säga när som helst, inte bara efter bön. Väldigt bra att be om de här tre sakerna. Ja. Sen har vi nästa hadith som berättas från Abu Umama radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att den som läser ayat al-kursi dubur, återigen efter, och det betyder här efter ett taslim, efter varje obligatorisk bön, kommer inte hindras från att gå in i paradiset, eller det enda som hindrar honom från att gå in i paradiset är döden, gärna att han fortfarande lever. Berättad av Nasa'i, och den autentisk enligt Ibn Hibban, och Tabarani la till och Qul huwallahu ahad. Jag vill bara, innan jag glömmer bort det med fa'ida här, dessa adkar efter bönen, är de alla salah eller de obligatoriska salah? Nej, de flesta ulema, Allah alim, lutar åt att det är efter de obligatoriska bönerna som dessa adkar ska sägas. Och här nämndes ju specifikt dubura kulli salatin maktuba, en obligatorisk bön. Här nämns då också rekommendationen av att läsa ayatul kursi, som är Koranens mäktigaste aya, efter varje obligatorisk bön, och att det är en orsak till att personen kommer att gå in i Jannah, mashallah. Tillägget och kullu allahu ahad är da'if. Den första delen av hadithen är sahih. Och tillägget att läsa surat al-ikhlas är da'if i denna hadith. Men det har nämnts i hadith Uqba radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam beordrade honom att läsa al-mu'awwidhat efter varje salat. Och i vissa hadither al-mu'awwidhat och al-mu'awwidhatain efter varje bön. Och den hadithen är sahih. Och al-mu'awwidhat enligt många lärda kan tolkas som kul huwallahu ahad, al-falaq och al-nas. Kul a'udhu birabbi al-falaq, kul a'udhu birabbi al-nas. Inna alla tre. Al-mu'awwidhat är plural, vilket inkluderar surat al-ikhlas. Men om man säger al-mu'awwidhatain, då är det bara al-falaq och al-nas. Och inshallah samma sak där, amr fi wasi', yani det är ingen skada skedd om du läser alla tre, om du bara läser de två sista. No. Och här finner vi då vikten av att läsa ayat al-kursi efter varje obligatorisk bön 5 gånger om dagen. Och då finns den här enorma belöningen att det kan vara en orsak som får dig att träda in i paradiset. Yani dör du efter att du har bett din salah och läst ayat al-kursi, så kommer du inshallah gå in i Jannah. Det enda som hindrar dig är att du fortfarande lever. Och en till faida med att läsa ayat al-kursi, som är Koranens mäktigaste vers, är också att det är ett skydd från shaitan. Det skyddar från shayatin. Och därför nämner vissa ulema här också faidan av att läsa Koran efter salah, för att shaitan sticker när han hör adhan, han sticker när han hör Koranen och sånt, och kommer tillbaka när bönen är färdig. Och här sticker han igen om du läser Koranen efter. Så att man distraherar shaitan väldigt mycket. Och generellt så får man ju skydd av att läsa ayat al-kursi, som ni känner till. Hadithen om att läsa den vid sömnen och liknande. Nah. Sista hadithen för idag är hadith Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam sa: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Och vissa shuyukh ulema nämner att denna hadith borde egentligen vara i början av detta kapitel. Be så som ni har sett mig be. Men han kanske avrundar med denna hadith när det kommer till bönens beskrivning, för att just betona återigen att allting går tillbaka till att följa profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Allah har generellt sagt i Koranen: wa aqimus salah, be, gör ruku och gör sujud. Men hur? Khalas, det går tillbaka till profeten sunna alayhi salatu wassalam. Och där kan man säga att haditherna om profetens bön delas upp i 3 kategorier. Att profeten liksom lär oss att be bil qawl, 1, med tal, 2, bil fi'l, med agerande, och 3, genom att sahaba beskriver hans bön. Yani bil qawl, som är hadith musi i salam, mannen som bad slarvigt. Han sa: om du står för att be, vänd dig mot qibla, gör takbir, läs fatiha. Men han förklarar hur man ber, verbalt. Bil fi'l, med handling, då han en gång alaihissalam gick upp på minbar och så gjorde han salat, och så sa han: jag gjorde så här för att ni ska lära er bönen. Bukhari muslim. Jag gjorde så här, jag stod på en upphöjd plats för att alla ni ska se hur jag ber, ni ska be som mig. Så han lärde folk bil fi'l. Och sen har vi det tredje, att sahaba observerade hur han bad och sedan har återberättat det vidare. Ingen mer. Så man samlade dessa hadither. Och så får man då profetens bön beskriven alayhi salatu wassalam. Här finner vi beordringen att be så som vi har sett honom be. Och då säger här ulema att man får gå tillbaka till, när det kommer till vad är obligatoriskt, vad är rekommenderat, vad är villkor och så vidare. Då får man kolla på, yani det som han gjorde som är wajib, det blir wajib. Det han gjorde som han ibland lämnade, han gjorde det inte i alla böner, då förstår man att det inte är obligatoriskt, utan det är en sunna och så vidare. Så man får kolla på det. Men i slutändan så är en jätteviktig sak här. Och det är att Ahlus Sunna wal Jamaa, folket som är måna om att följa profeten Sunna alaihi wasallam, yani brukade inte ställa såna här frågor. De sa, hur bad profeten alaihi wasallam? Och så, nej, är det sunna, är det wajib, är det rukun, jag ska lämna det, det är inte wajib, nej. Utan de var måna om att göra varenda liten detalj i bönen för att följa profeten Muhammad alaihi wasallam i allting som han gjorde. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi ska be så som han har bett. Han är vår bästa förebild. Och ju mer vi följer honom med bönen, ju mer belöning kommer vi att få för bönen. Hänger ni med? Men de är ändå viktiga att känna till dessa saker. Vissa saker är sunna, vissa saker kan göras på olika sätt. Vissa saker är wajib och vissa saker är rukunpelare och vissa saker är villkor och vissa saker är ogillade. Så att man ber på rätt sätt och man också vet hur man ska hantera om man har gjort någonting fel i bönen. Så att det är jätteviktigt att känna till dessa saker. Wallahu a'lam. Och vi fortsätter inshallah tala nästa vecka. Då kommer vi tala om hur man ber när man är sjuk. Och vi kommer börja tala om sujud i sahu. Hur man kompenserar för fel man har gjort i bönen. Allah a'lam.